Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
September 2003, Warrington, England. En lärare på en skola hör hur det pratas mellan elever om att en 17-årig flicka är försvunnen. Eleverna ska visa sig vara flickans yngre syskon och polisen underrättas. Men ingen har anmält flickan försvunnen. Och när polisen besöker flickans hem berättar hennes föräldrar att hon tidigare har rymt hemifrån och att det inte har hjälpt att polisanmäla. Men senare, när familjens hem avlyssnas, framkommer att flickans föräldrar vet mer än vad de har berättat.
Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende, med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror.
Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare.
Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare.
Du lyssnar på Det mörka psyket, om heder, första delen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Kilan, idag ska vi prata om ett ämne då som vi har valt att kalla heder.
Ja, och det är ju väldigt efterlängtat och ett väldigt viktigt avsnitt. Så jag ser verkligen fram emot att ha det här samtalet och liksom djupdyka in i det här ämnet. Men innan vi börjar så vill jag bara dela med mig lite av en reflektion. Och det är att jag kan ibland, eller jag har liksom i arbetslivet då när man har kommit i kontakt med den här problematiken på olika sätt. Så jag har gjort just reflektionen att jag tycker att det är ganska dåligt definierat vad heder är, vilket gör att det lätt blir ganska subjektivt, godtyckligt och kanske inte så rättssäkert, och det gör mig lite orolig. Men jag har också märkt att när jag lyfter fram just det här att det är väldigt viktigt med så här, vad är definitionerna, vilka parametrar finns det för att avgöra om det är heder eller om det är liksom, ja men säg vanligt citattecken partnervåld, för att det finns väldigt många lika inslag och liksom inslag av någon form av hederskomponent i vanligt partnervåld också, där det är liksom att man är kränkt och man anser inte att kvinnan har rätt att lämna och så vidare. Så att jag har ändå märkt att när jag lyfter upp de här problematiska aspekterna så tas det ofta ganska lätt emot som att jag försöker relativisera hedersvåld och förtryck, vilket jag absolut inte gör.
Ja, jag förstår. Jag fattar. Det måste vara svårt.
Ja, men precis. Det enda jag vill är att vi ska kunna ha någon form av liksom dialog om så här, liksom vilka finns det kriterier man kan utgå ifrån, och om inte, hur kan man tänka och resonera och så där.
Vi hoppas på att de här två avsnitten då kanske kan hjälpa till i den där roddandet då, och försöka få lite bättre bild av vad det handlar om egentligen.
Verkligen.
Och till vår hjälp då så har vi de här två närmsta veckorna avsnitten har vi två gäster med oss. Det är Dilek Baladis som är verksamhetschef för Origo, som är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms län. Och sen är det också Poja Ashna som är kurator på Origo.
Shafilia Ahmed föds i Bradford, England, i juli 1986. Hennes föräldrar Iftikhar och Farsana Ahmed är släktingar och lever tillsammans sedan deras arrangerade äktenskap ägt rum. I skolan gör Shafilia bra ifrån sig. Hon har höga betyg och drömmer om att studera juridik. Och till en början verkar hon leva ett alldagligt liv. Hon har vänner och beskrivs som ambitiös. Men allt eftersom tiden går och Shafilia blir äldre börjar tecken på att hennes liv, trots allt, inte är så alldagligt, visa sig. Hon kommer till skolan med blåmärken. Hon hittas frysande utomhus och försvinner ibland i längre perioder. Och vad som senare kommer att framkomma är att hennes föräldrar kontrollerar allt större del av hennes liv. Vem hon får prata med, vad hon får ha på sig och hur hon ska se ut. Hon berättar om sin situation för både skolpersonal och vänner. Att hon bestraffas och hålls inlåst. På våren 2003, endast 17 år gammal, tas Shafilia till Pakistan där hon ska giftas bort till sin kusin. Men vid någon tidpunkt under resan dricker hon blekningsmedel och läggs in på sjukhus. Och väl tillbaka i England ska hon ha sagt till en av sina vänner att, citat, "Du vet inte vad de gjorde med mig där."
Våra gäster här idag som är med oss, ni kommer från Origo. Kan inte ni berätta vad det är för någonting?
Origo är ett myndighetsgemensamt resurscentrum som har Stockholms län som upptagningsområde. Vi kom ju till för över 10 år sedan som ett projekt då, för att man kunde se att väldigt många unga i länet begränsades av hedersnormer, men väldigt få sökte hjälp från olika myndigheter. Så att om vi ska summera vad vi erbjuder, så erbjuder vi stöd och rådgivning till ungdomar som lever i en hederskontext. De kan komma anonymt eller skriva till oss helt anonymt om de vill. Vi har inga krav på personnummer. Det andra benet i kärnuppdraget är att vi ska erbjuda konsultation och vägledning i enskilda ärenden till olika yrkesgrupper i Stockholms län. Det kan vara allt ifrån skola, socialtjänst, ungdomsmottagning som ringer oss och behöver bolla hur ska hantera den här situationen. Och den tredje delen handlar om att vi ska höja kunskapsnivån i Stockholms län. Så att vi erbjuder utbildningsinsatser årligen till tusentals olika yrkesgrupper. Så att vi jobbar ju egentligen successivt för att vi inte ska behöva finnas på sikt. Så, för ungas bästa.
Och när du säger ungdomar, är det något åldersspann där?
Ja, det är ungdomar som är mellan 13 och 26 år som bor i Stockholms län eller vistas i Stockholms län. För det har ju hänt att ungdomar har flytt till Stockholm och också kontaktat oss. Och då säger ju inte vi så här, nej, du bor inte här, utan vi tar emot dem också.
Och en av kärnsakerna med vår verksamhet är att ungdomar har möjlighet att komma till oss anonymt. Och det ser vi också minska den oron som ungdomar har med sig redan från första början. Vad kommer hända när jag berättar om min historia? Så de kan komma till oss anonymt, berätta om sitt liv utan att vara rädda för att vi ska gå vidare utan att de är med på spåret.
Är det någonting som brukar göra att det brukar finnas någon återkommande utlösande faktor som gör att de faktiskt tar steget och söker hjälp?
Vi brukar säga att vi träffar ungdomar i olika faser av sina liv. Och det är verkligen olika faser. Vissa ungdomar kommer till oss i en inledande fas. De bor fortfarande hemma hos sin familj. Men de känner att okay, men det är någonting som inte stämmer rätt till här. Jag vill inte leva mitt liv på det sättet. Så de kommer till oss och försöker undersöka och utforska. Vad finns det på andra sidan? Om jag söker hjälp, vilken hjälp kan jag få? Vilka är det som hjälper mig och hur ser hjälpen ut? Sen så finns det en annan grupp som kommer när det har varit en akut situation. Jag har haft en hemlig relation, den har blivit upptäckt eller jag har brutit mot normerna på något sätt. Vad kan jag göra nu? Och den tredje delen, nu drar jag generella ganska stora drag, men den tredje är ungdomar, personer som kanske har fått haft sitt uppbrott med familjen, lämnat, varit placerad på skyddade boenden, varit placerad ifrån familjen, som kommer tillbaka till oss och vill prata. Jag saknar min familj, men jag vet inte hur jag ska ha kontakt med dem. Kan jag ha kontakt med dem? Vad skulle det innebära för risker?
Ja, och ibland kan det ju vara att man kanske saknar sina syskon, men man kanske inte vill träffa den som utövade våldet aktivt. Så att och de försöker hitta en väg till att ha den kontakten. Men vi kan ju också se genom åren att väldigt många unga väntar med att söka hjälp. Det är viktigt att nämna. Många unga som begränsas av hedersnormer är ganska medvetna om att om man är under 18 år och pratar till exempel med en skolkurator eller så, att man har en anmälningsplikt och att man gör en orosanmälan och att föräldrar informeras. Så att en vanlig ålder att hitta till Origo är runt 18 år. Då kanske man tar mod till sig och pratar med skolkurator. Och så säger man, men jag lever med det här och det här. Och du har tystnadsplikt, jag är myndig. Och då i det läget då, så är det kanske skolkuratorn som hänvisar till oss. Och då hittar de till oss och kommer till oss. Trots att de hade kunnat komma till oss långt innan. Så att det här är ju någonting vi behöver hjälp med från olika håll i länet. Att man informerar yngre som faktiskt mår dåligt på olika sätt tidigt och inte väntar på att det ska uppstå någon konflikt eller att ungdomar måste liksom ta de här stora stegen. För ju tidigare vi kan gå in desto bättre, för att ungdomar ska inte behöva må så dåligt i så många år tills de blir myndiga.
Och vi kan ju också lägga till att vi själva på Origo har både anmälningsplikt och tystnadsplikt. Yeah. Så även fast man kommer som anonym så skulle jag säga att 95% av alla våra ärenden berättar vem de är till slut. Så att vi kan ordna kontakter åt dem senare.
Ja, det krävs ett motivationsarbete. Först måste de känna förtroende för den de träffar. Sen så är det kanske inte så att man serverar hela sitt liv på ett fat första samtalet. Utan när den här professionella tilliten finns, så berättar de mer och mer. Och i det läget, så är det här måste vi göra en orosanmälan på, så här kan du inte ha det. Och i det läget så jobbar vi med att ungdomen är med på tåget. Och de ställer ju mycket frågor om så här, men vad händer då efter en anmälan? Så att det är många led i processen.
Om vi börjar då med, vad finns det för normer i olika hederskontext?
Det är en jättebra fråga och det är liksom en process som vi håller på med inom Origo också, att försöka hitta vad är de gemensamma nämnarna som vi ser bland de ungdomar som besöker oss. Och vi stångas med det här varje dag, så vi har inte de rätta svaren eller de enkla svaren. Men när vi har försökt bolla in dem i gemensamma nämnare, så har vi tagit fram 3 stycken olika normer. Och då har vi sett att det handlar om normer om kön. Det handlar om heteronormen och kyskhetsnormen. Så jag skulle säga att alla ungdomar vi möter på något sätt behöver förhålla sig till de här normerna. Och Dilek och jag brukar prata ganska ofta, och resten av Origo. Det här är ju normer som vi alla känner igen. Det här är inte normer som är någonting som finns på andra sidan jorden men inte finns här. Det är normer som vi känner igen. Men vi brukar också prata om att de här normerna, för att de ska bli hedersnormer, så måste de omringas av andra saker som förstärker normerna. Och då brukar vi prata om patriarkala strukturer, auktoritära sådana. Och sen så brukar vi också prata om att det handlar om de här normerna i en kontext av ett kollektiv. Där kollektivet också bryr sig om att du förhåller dig till de här normerna och påverkas ifall du inte förhåller dig till normerna.
Får jag fråga, det här med könsaspekten i det. Jag tänker just den här kyskhetsnormen som du precis beskrev. Gäller det även pojkarna?
Det finns pojkar och unga män som förväntar sig att vänta tills äktenskap ingås. Men överlag, rent generellt, så är det lite friare när det kommer till sexualitet för pojkar och unga män i en hederskontext. Så.
Men vi kan lägga till det här med killarna. Vissa killar behöver inte förhålla sig till kyskhetsnormen, men de flesta killar som vi möter och killar överlag i hederskontext behöver förhålla sig till normen av att de ska gifta sig, förväntan av att de ska gifta sig med en person som har varit kysk hela sitt liv. Och jag gör citattecken i luften nu, en person som har varit oskuld fram tills äktenskapet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Trots Shafilias försök att berätta för människor i sin omgivning sätter ingen stopp
för vad som pågår. Shafilia rymmer från sitt hem vid flera tillfällen, men hon återvänder alltid. Tills hon försvinner för sista gången i september 2003. Men hon anmäls inte försvunnen av sina föräldrar. Och när man går igenom övervakningsfilmer från ett apotek bekräftar föräldrarna att det med all säkerhet är Shafilia på filmen. Men när samma film visas för en lärare på hennes skola menar hon att det definitivt inte är Shafilia. Och snart kommer familjens hus att börja avlyssnas av polisen. Det som spelas in kommer att sätta allting i nytt ljus. I inspelningarna hörs bland annat Iftikhar, Shafilias pappa, säga att det engelska systemet arbetar utifrån bevis. Och innan bevis hittas kan de inte göra något mot den. Man hör också hur det diskuteras om vad som händer om polisen hittar DNA-spår i familjens bil.
Men finns det andra saker som killar förväntas? Alltså som, jag tänker just att om sexualitet är mer kopplat till flickorna och tjejerna, är det någonting annat som mer speglar kraven på pojkarna?
Ja, alltså utifrån patriarkala strukturer så kan killar och män påläggas ett särskilt ansvar om att de ska ha koll på de kvinnliga familjemedlemmarna så att de inte drar skam över familjen. Och här skiftar det ju väldigt mycket hur killarna tar till sig de här förväntningarna. Vi möter ju både bröder som inte tycker det är okej. Och vi möter också de som nästan självmant går in och verkligen försöker se till att syskon lever efter hedersnormerna trots att det inte finns något uttalat från föräldrarna. Sen har vi de som går ett steg till och faktiskt utövar själva våldet medan mamma och pappa inte gör det. Alltså så, då pratar jag nu om fysisk våld, för det finns ju massvis med olika former av våld man kan utöva. Så att det gemensamma är väl att de äldsta bröderna i familjen kan få på sig en roll som en extra pappa som ska känna det här ansvaret. Och det börjar ganska tidigt, skulle jag vilja säga. Det kan handla om när de är små, att man säger till storebror att ja, om någon slår din lillebror, då ska du gå in och hjälpa honom. Att man lägger ansvar på honom redan där, istället för att säga, då kommer du till mig, så kommer jag ut och ta tag i det. Så.
Och jag skulle lägga till där att de flesta killar som lever i hederskontext lever ju också med tanken av att hedersnormerna, förhåller du dig till dem, så är det en förutsättning för att få ett gott liv i framtiden. Så det jag gör är inte att kontrollera, det jag gör är att skydda mina syskon från att få ett dåligt liv senare i livet. Så det är också, hur pratar vi om det här och hur pratar de om det här? Då är det kontroll kontra skydd. Och jag tänker att det är viktigt att förstår det för att vi inte hela tiden ska sätta oss i ett så här överperspektiv och peka ut det. För de här unga killarna har också blivit skolade i ett visst tankesätt.
Om en enskild familjemedlem i familjen får ett dåligt rykte, då drabbar det hela familjen. Familjen i sin helhet får ett dåligt rykte. Det betyder i princip att om en syster har fått ett dåligt rykte, så kan även brodern i familjen får svårt att till exempel bilda familj med någon som han vill gifta sig med. På grund av att den familjen vill inte bli släkt med den här familjen som har fått ett dåligt rykte. Så att det här är ju ett system som inte bara drabbar en enskild individ i familjen. Alla drabbas på olika sätt. Och då kan som sagt flera i familjen hjälpas åt för att familjen inte ska drabbas av det här dåliga ryktet.
Och det här är bra att du nämner, för att man kan se att grunden till hederskontexten handlar om att det är ett ekonomiskt system. Man vill se till att familjen överlever, att familjen har det bra. Och då är det viktigt att se till att de som vi gifter sig in i vår familj, de som vi associeras med, är personer som är vettiga, som gynnar oss, som inte förstör för oss. Så det är ett ekonomiskt system. Vi gör de här dealsen, eller vi gifter oss för att familjen ska överleva, för att vi ska få det bättre.
Men för att det är väldigt intressant, för just det där med att det drabbar då familjen och att man, och jag antar också att i det där kan ligga då att man då också kan återupprätta då, det är väl där det kan komma in med våld och sådana saker. För när vi pratade först om de här olika normerna så tänkte jag, men det liknar ju ganska mycket vissa religiösa, alltså Jehovas vittnen eller ja, vilka andra religiösa samfund, med att kyskhetslöfte och att man liksom ska vara på ett visst sätt och sådana saker. Men där, i de sammanhangen brukar det ju vara att man ändå som individ, man kan bli utesluten, men det liksom drabbar inte hela familjen. Och jag tänker, där blir det ju en väldigt stor skillnad, att man inte, att man är sin individ och kan bli utesluten, men man riskerar liksom inte att hela familjen blir drabbad.
Och inte det, är det inte det som någonstans lite utgör kärnan? För mig kan det vara ganska svårt ibland att urskilja. Men när är det våld i nära relationer? Och när är det hedersrelaterat våld i nära relationer? För att jag tycker ofta att man liksom sammanblandar det här ganska lätt. Och så fort det är någon som har ett liksom, säg en bakgrund från Mellanöstern, så upplever jag att man är ganska snabb med att tänka att men då är det hedersrelaterat. Och så missar man att urskilja. Och för mig så tänker jag att, är det inte det som är kärnan i när det är hedersrelaterat, just det här kollektiva spektrat?
Ja, det kan vara komplicerat ibland, för att det sägs ju också ofta att det alltid är kollektivt sanktionerat och planerat, vilket man kan problematisera. För om en pappa till exempel upptäcker att sonen är homosexuell och att han sitter och chattar med någon kille där det står älskling eller whatever, och han där och då utövar våld på plats. Pappan är uppväxt med hedersnormer. Samma sak görs av en pappa som inte är uppväxt av hedersnormer. Var går gränsen? Så. Men det man kan tänka är ju så här, att om våldet utövas för att undvika skam i ett kollektivistiskt präglat samhälle eller kontext, så kan motivet vara heder.
Mm. Och därför tänker jag att det du lyfte in någon med Jehovas vittnen blir jätteviktigt, för det finns en stereotyp bild av vem som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck, och vart man kommer ifrån, vilken religion man tillhör. Och som vi beskriver det på Rigo, så är det mekanismerna bakom heder som är det som spelar roll. Det är alltså de här normerna och att de finns i strukturer av patriarkala kollektiva strukturer. Så jag skulle säga att Jehovas vittnen i det sammanhanget, att det inte bara kommer drabba den enskilda personen, utan familjen kommer också känna skam och kanske också bli bedömd av resten av kollektivet i Jehovas vittnen för den skammen barnet har dragit till familjen. Och då kan vi börja titta på, kan det här vara hedersrelaterat våld och förtryck eller inte? Men jag tycker att det är svårt att man hela tiden ska peka ut och försöka rama in det när det är så komplext som det är.
Alla människor som är uppväxt i en hederskontext utövar inte hedersrelaterat våld. Det gemensamma är att man tvingas förhålla sig till de här normerna. Men det betyder inte att man försvarar det. Så att, och det finns en tendens till att man kopplar hedersnormer till vissa specifika geografiska områden, till vissa religiösa grupper och så vidare. Men det man glömmer är att det kan skifta oerhört mycket internt inom ett och samma land. Och det som är okej i ett liksom samhälle eller i en kontext i det landet kan vara helt oacceptabelt i en annan. Så. Och här kan vi ju se väldigt mycket skiftningar. Trots att vi kanske möter två ungdomar som kommer från samma ursprungsland. Som kanske inte är födda här. I den ena släkt kan det vara helt okej att man skiljer sig. Men i den andras släkt så är det liksom inte alls okej. Så att hur långt man har kommit med att tänja de här normerna skiftar väldigt mycket också. Så vi brukar ju prata om subkulturer och olika kontexter internt inom ett och samma land. Så. Men kärnan som man ska förhålla sig till brukar vara den, alltså gemensamt. Viktigt också att tänka på att i en och samma familj och en och samma släkt så kan man också förhålla sig olika. En i släkten kan säga att det var bra att hennes pappa slog henne. Hon förtjänade det. Och den andra säger, nej, det räckte faktiskt med att han bara markerar för henne att det här är inte okej. Okay. Han ska inte utöva våld. Så att det finns liksom ingenting där som egentligen säger att alla tänker på samma sätt.
Kan det spela någon roll vad man har för kapital, alltså status? Jag tänker att om jag flyr till ett nytt land så kan det spela ganska stor roll, säg liksom hur mycket status jag har i mitt nya land, liksom, vad jag har för kapital helt enkelt. Och jag tänker, eller jag inbillar mig, att om jag inte har så stort kapital så blir det ju extra viktigt att inte dra till mer skam. Jag har inte råd med skam, men om man har det väldigt, säg, gott ställt på olika sätt eller hög status, då kanske inte det där blir lika viktigt, tänker jag.
Där kan det också skifta väldigt mycket. Jag tänker så här, det finns ekonomiskt utsatta områden, familjer där kvinnans värde sätts utifrån om hon har levt kyskt. I den familjen kan det vara extra viktigt att de verkligen anses vara hederliga flickor för att de ska ingå äktenskap med familjer som kanske har det bättre ställt, eller för att de ska få en godkänd svärson. Så. Men i andra kontexter kan det vara precis tvärtom. Att om man är en högt uppsatt familj som är välbärgad och de anses verkligen ha status internt i kollektivet, så kan också pressen öka på att de ska vara exemplariska. Samtidigt som det är ett och samma land kan vara precis det motsatta som du lyfter. Att om man har utbildning, inte är beroende av kollektivet rent ekonomiskt, lever i en storstad där man inte har de här vakande ögonen och så vidare, så kan man också tänja på normerna och säga vi är inte beroende av er. Om man själv inte tycker att kollektivet har stor betydelse, då kan det vara så här, nej men vi lever inte så här. Ni behöver inte lägga er i vårat liv och sätta markering. Så att det skiftar väldigt mycket hur mycket frihet man känner att man får utifrån de här kollektivistiska normerna.
Jag kan säga att vi träffar ju ungdomar som har varit med sina familjer i migrationen också. Att man kanske har bott i sitt ursprungsland med familjen uppväxt där, och sen så flyttar man till Sverige. Och vi möter ungdomar som säger att när vi bodde i vårt ursprungsland så var det inte så här illa. Jag blev inte kontrollerad på samma sätt. Jag blev inte utsatt för samma typ av våld. Min pappa eller mamma var inte på det här sättet. Det var när vi kom till Sverige som det blev så. Och det finns många faktorer bakom det här. Men vi brukar ofta lyfta fram inneslutenhet och exkludering som en förstärkande faktor ändå. Har vi en känsla av exkludering och att man lever inneslutet i ett sociala sammanhang där de här normerna råder, då förstärker det också kanske att man tar tillbaka makten på det sättet. Att jag blir den som utövar våld eller de här hedersnormerna, för att på något sätt i den här exkluderingen ur majoritetssamhället så skapar jag mig en identitet, en kulturell identitet, och jag behåller också min förankring till mitt ursprungsland och vem jag var då. Den positionen jag hade i min familj då, den jag var då, den min familj var då, den statusen vi hade i familjen. Exkludering, inneslutenhet påverkar också. Det är inte de enda faktorerna som påverkar, det är så många andra faktorer runt omkring också. Men vi brukar prata om att det här kan vara förstärkande faktorer. För kanske att hedersnormerna blir starkare, för att våldet kanske utökar när man migrerar till och med till Sverige.
Men om man tittar överlag i världen, där man ofta har tänt på patriarkala strukturer, så har det ofta börjat med att man faktiskt har de grundläggande förutsättningarna i form av utbildning, ekonomi och så vidare. För att då har man i alla fall ett val, att priset kan vara att man förlorar familj och släkt, men du har grundförutsättningarna för att faktiskt kliva åt sidan. Så att det är klart. Sen kan man ju också säga så här, att det finns ju en åldershierarki i en hederskontext. Så det är klart att om den äldre farbror som har mycket att säga till om i familjen, som anses vara en respektabel person av omgivningen, om han säger, men det är väl inte hela världen om hon gifter sig med den här personen, liksom tagga ner lite. Det är klart att det kan få andra att börja tänka till, för att då är det den personen som har status i gruppen som säger det.
Men hur utbrett är det här problemet? Alltså, nu finns ju ni i Stockholms då, län, men vad rör det sig om? Hur många vet man det?
Patriarkala strukturer finns ju över hela världen. Och Människor som på ett eller annat sätt måste förhålla sig till hedersnormer eller förväntas leva enligt hedersnormerna finns också över hela världen. Det går inte att peka på ett specifikt område och säga så här, här lever alla så här eller här är det knappt någon. För vi har ju också ganska stereotypa föreställningar om vilka det är som är utsatta. Ibland kan jag uppleva. Den du minst anar kan vara den som faktiskt utövar kontroll och förtryck i hederns namn. Och den du tror gör det behöver inte alls göra det. Här behöver vi alla rannsaka oss själva och fråga oss själva. Oavsett om det handlar om våld i nära relation eller hedersrelaterat våld. Så här, vem är den typiska förövaren i våra egna ögon? Och vem är den typiskt utsatta? För att med de här stereotyperna så ser vi inte heller alla som är drabbade. Så att är mörkertalet stort? Ja, det är stort mörkertal. Men det betyder inte att alla utsätts för fysisk våld, att man riskerar att bli utsatt för hedersmord, utan vi pratar om framför allt socialt våld och psykiskt våld. Där man utsätts för kränkningar, där man begränsas till exempel i sin fritid, klädval, där man går omkring med en känsla av ofrihet. Att oj, om jag pratar för nära den här klasskompisen så kan det föranleda rykten. Jag sätter liksom 3 meters distans. Så att det är hela tiden den här känslan av att någon kan prata illa om mig. Eller jag kan bli upptäckt. Så att vi har väldigt många ungdomar som nödvändigtvis inte utsätts för fysisk våld, som har också rörelsefrihet, men som till exempel har hemliga relationer för att det inte är tillåtet att ha relationer utanför äktenskapets ramar.
Eller inte ens, jag jobbade som skolkurator för massa år sedan i Södertälje då, och jag minns det att det var flera som sa att nej, men jag är kär i den här personen, vi säger en svensk kille till exempel bara. Och sen när jag frågade lite så, ha, men ska du inte försöka liksom, ska du inte säga att du är intresserad så här. Men det var liksom, det fanns inte på världskartan, för att det var liksom en omöjlighet. Så att man liksom, så att det var ju flera av de här tjejerna då som jag träffade som liksom inte ens lekte med tanken på att inleda en relation. Och det är klart att då kanske inte du blir utsatt för våld för att du inte tar det steget, du håller dig på mattan. Men det blir ju en otrolig inskränkning ju på friheten, liksom ens livsval.
Mm. Och det du beskriver nu brukar vi prata om när vi är ute och utbildar också. Och vi kallar det platsbundna normer och normalisering. Är att vi vet att det finns platser i Sverige där de här normerna genomsyrar olika platser. Det kan vara en skola, det kan vara en fritidsgård, det kan vara en förening, det kan vara ett område, bostadsområde. Och när det blir platsbundna normer, när folket som bor eller befinner sig på den platsen, alla förhåller sig till samma normer, då förminskar man liksom våldet. Och då blir det inte problematiskt, för alla runt omkring mig lyder efter samma normer, behöver förhålla sig till samma normer. Så då är inte jag annorlunda. Det som jag blir utsatt för blir inte annorlunda. Så varför ska jag prata om det? Varför ska jag reflektera kring det? Varför ska jag problematisera det? Vi alla har det likadant. Och det märker vi också när vi träffar skolpersonal som jobbar på skolor där de platsbundna normerna kanske är hedersnormer. Och då hamnar också skolpersonalen i att de höjer trösklarna för vad orosanmäler vi? Vadå, ska vi orosanmäla alla elever på skolan? Eller?
Och att man kan börja debattera om man ska ha sexualundervisning eller inte för att man har med sig föräldrar som motsätter sig det. Det är ju jätteproblematiskt att man liksom frångår det som gäller majoriteten. För att det är så,
Könssegregerade simlektioner och så vidare.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Det var allt för den första delen av avsnittet om heder. Nästa vecka så fortsätter vi vår intervju med Dilek Kopoja och kommer också kanske in lite på en lagstiftning som är relativt ny.
Sökandet efter Shafilia Ahmed får sitt slut i februari 2004. Hon har nu varit försvunnen i drygt 5 månader. Hennes kropp hittas vid en flod i Kent och rättsläkare konstaterar snart att det inte rör sig om en naturlig dödsorsak. Shafilia har kvävts, alternativt strypts till döds, och nu påbörjas en utdragen rättsprocess som kommer att sträcka sig över flera år. Utredningen beräknas ha kostat över 2 miljoner pund. Shafilias mamma berättar för polisen att hon försökt stoppa sin man från att skada henne, men att hon inte lyckats. Senare kommer dock Shafilias syster lämna en detaljerad berättelse om vad som hände under de sista timmarna i hennes liv. Bråk hade uppstått över Shafilias val av kläder, och situationen eskalerade allt mer. Den blev mer och mer våldsam, och hennes pappa kväver henne till sist till döds, medan hennes systrar tittar på. Innan mordet ska den ena systern också sett sin mamma förbereda plastpåsar och tejp i köket, vilket senare skulle användas för att försöka dölja kroppen. Under utredningen framkommer hur familjen levt under åren, hur våld och hot ständigt varit närvarande, att Shafilia kontrollerats och tvingats upprätthålla familjens anseende och heder. I maj 2012 inleds rättegången, 9 år senare efter att Shafilia försvann. Och Iftikhar och Farzana Ahmed döms till livstidsfängelse för mord. Innan tvångsgiftermålet skulle äga rum försökte Shafilia tillsammans med 2 vänner komma fram till en plan för hur hon skulle kunna fly, för att hon inte ville gifta sig med sin kusin. Den planen hann aldrig sättas i verket.